Hej och välkomna till What's Next. Jag heter Thomas Wenström och idag handlar det om virtuella världar och Second Life. För med mig idag så har jag Beata Wickbom, grundare av konsultfirman Second Business. Hej Beata.
Hej.
Jag ska också säga att du var med och grundade Spray när det begav sig och att du har startat CIME-konferensen i Stockholm om interaktiva medier.
Jag ska säga så här att jag var med och byggde upp Spray, för jag var inte i startteamet. Jag var nummer 15 och det är väldigt viktigt.
All right. Okej, i alla fall Beata, kul att ha dig här.
Tack.
Och berätta, du har nu en affärsverksamhet som heter Second Business. Vad är det för något?
Det var så här att i oktober så träffade jag några av teknikevangelisterna på IBM som berättade om de tre huvudspåren för IBM de kommande åren. Och ett av de spåren är att öka närvaron och utvecklingen av virtuella världar. Och då fick jag min första demonstration av Second Life. Mm. Och då blev jag direkt intresserad på ett sätt som jag litar på min magkänsla ganska bra och jag brukar vara rätt trendkänslig. Så att jag tänkte det här blir nog någonting. Och sen så, du vet hur det är, man börjar tänka på någonting och sen så börjar man leta bevis för det där och hitta folk och läsa artiklar. Och sen så hade jag turen att komma i kontakt med Philip Rosedale, grundaren till Linden Labs, som var med på CIME 06 och gjorde en demo av Second Life. Och då klickade en dag så föddes idén att skapa en verksamhet som kan hjälpa företag att se affärsmöjligheterna i virtuella världar. Och då har vi valt namnet Second Business därför vi märker ju att kunskapen om Second Life är högre än kunskapen om andra virtuella världar, för det finns ju många andra. Men vi har inte limiterat oss till bara Second Life, men vi börjar där för det är på något sätt enklast.
Vad var det den här magkänslan du pratade om? Vad var det den sa dig?
Det var att jag har alltid pratat väldigt mycket om att nätet är, det är en social plattform. Man ska försöka sträva efter att bygga tjänster som skapar dialog antingen mellan företag och användare eller mellan användare. Och egentligen så är webb 2.0, då tycker jag då har vi kommit väldigt långt. Då är vi någonstans där man önskade 95-96 att de här platta visitkorten, att det skulle liksom leda någonstans till den här dialogen och teknikens möjligheter att ta tillvara användarnas intressen på bästa sätt utnyttjas mer idag. Och jag tycker att när jag tittar in i till exempel Second Life så ser jag de här, vi byggde något för Trygg-Hansa på Spray som vi kallar för Trygg-Hansas atrium. Det var en jättegif som aldrig laddade utan som var en grafisk första sida. Man skulle åka hiss och man skulle trycka på olika gubbar för att komma vidare och navigera på det sättet. Och jag tycker att lite grann finns den här fascinationen idag för att bygga palats och jättekontor. Och ur individens kreativa perspektiv är det där intressant för att man kan förverkliga varenda byggdröm. Det är liksom Lego på riktigt det här. Men för kommersiella aktörer så finns det inget intresse, anser jag, att finns det inget intresse för dem att skapa några fysiska jättekolosser bara för att liksom manifestera storlek eller materialitet, utan det intressanta är ju att se de virtuella världarna som en social arena och skapa olika former av möten, olika typer av sociala interaktionsplatser, aktiviteter. Och det där är ju, det vet vi att det är svårt för bolag idag att interagera på ett trovärdigt sätt med sina medlemmar eller kunder eller användare.
Och kan man göra det bättre då i en tredimensionell värld?
Det som jag har fastnat för, det är ju känslan av närvaro. Det är ju den liksom augmented reality-känslan som man trots allt får av att se sig själv, interagera med andra. Du får aldrig den känslan som man får på nätet. Att man på nätet är man på något sätt alltid ensam. Jag kan ju sitta och söka efter någonting. Jag är på Amazon och söker efter en bok om yoga. Samtidigt så finns det 100 andra personer där som söker på material kring yoga, men jag kopplas inte till dem, jag ser inte dem, jag är alltid ensam. Känslan av social gemenskap är mycket starkare i den tredimensionella visuella världen. Och det rena spåret är att hjälpa bolag då att förstå hur kan vi utnyttja de här världarna och hur kan vi skapa social interaktion. Och det andra är, och det kan ju vara allt från att man gör events till att vi bygger upp små testmiljöer för användarna att ha möten i för att de ska börja förstå hur man navigerar det här mediet. För vi tror ju att på sikt så är vi på väg mot en webb som är allt mer tredimensionell, så att det är lika bra att börja nu och vänja sig och börja lära sig. Det andra är att vi ser ett stort behov av olika typer av tjänster i de virtuella världarna. Om du idag till exempel, även om du är en ganska avancerad användare, så är det svårt i Second Life att hitta. Det behövs bättre söktjänster. Det behövs bemanningstjänster av olika slag. Idag står de flesta av de här kontoren, inklusive ambassader och stora etablerade varumärkens installationer i Second Life, står tomma på europeisk tid. Man säger att det är så intressant att ha fördjupad kunddialog och det är så intressanta användare. Men man avsätter inga personella resurser för att möta de här kunderna. Det är som att gå in i en Adidas affär och så är man helt ensam där. Ingen frågar en, ingen bemöter.
Det känner jag igen när man har gått runt.
Så det där håller vi på att titta på. Så håller vi också på att titta på en mjukvara för att kunna koppla ihop olika virtuella världar. Vi tycker att det på sikt kommer ju finnas ett behov av att bara publicera i en värld. Det är som att publicera en lokal webbtjänst på ett lokalt språk eller för lokal marknad. Jag tror vi kommer se hundratals olika världar och olika storlekar växa upp. Mer generella, intressebaserade, värdebaserade. Vi kommer se interna världar för olika typer av företags interna samarbete och så vidare. Att då ha en mjukvara som gör att det är enkelt att publicera i många världar samtidigt tror vi att det finns ett stort behov av. Så där håller vi på nu och hittar en partners för att utveckla den typen av lösning. Så vi kommer vara både en konsultverksamhet och en utvecklarorganisation för olika typer av tjänster som ger användarna värde i virtuella världar.
Vilket gensvar får du då när du säljer in?
Jag gillar ju att vara tidigt ute och ibland är jag lite för tidigt ute. Men så roligt som jag har nu och var det nog länge sedan jag hade. Det finns ju någonting med den visuella aspekten av de virtuella världarna och den här lekfullheten som finns, den här kreativiteten som bara exploderar. Den smittar ju av sig, så att vi har ju väldigt roliga kundmöten. Så att jag skulle säga att gensvaret är väldigt stort. Det känns som att jag har faktiskt hamnat någonstans där det rör på sig ordentligt. Och att jag idag har en bra bakgrund och ett bra team runt mig för att faktiskt kunna leverera någonting som både kunderna kan ha glädje av och kundernas kunder och användare kan ha glädje av.
Jag tänkte på, jag har läst om bilföretag som till exempel då testar bilmodeller i Second Life och andra olika typer av produkter. Är det något vi kommer att se mer av?
Jag var på en spännande konferens i New York i mars. Den första stora sån här som heter Virtual Worlds 2007. Och då var bland annat Pontiac där, BMW var där och berättade. Mercedes berättade om sina erfarenheter. Och jag skulle säga att Pontiac-modellen. Pontiac har ju gjort så att de har inte byggt något själva, utan de har köpt upp ganska mycket land och så har de bjudit in motorsportintresserade, bilintresserade användare att själva bygga upp någonting. Så de har skapat en värld där som heter Motorati som har blivit bilvärlden. Nu såg jag att det finns en väldigt känd kvinnlig bilsajt, Ask Betty heter den, som har etablerat sig i Motorati. Så att de har verkligen lyckats skapa det här området där alla som är motorintresserade finns. Men då kan jag säga, och då tycker jag att det är en bättre version än att göra som BMW, bygga ett BMW bilhall, en kopia av en sån där, du vet, med glas och man kommer och det är flaggor och som är för att testköra en bil idag i Second Life, den den körglädjen motsvarar inte, tycker jag, körupplevelsen av en riktig BMW. Så att man måste titta på andra aspekter av att bygga varumärke. Och då tycker jag Pontiac-modellen är väldigt bra. Det som jag är kritisk mot är då till exempel att man överhuvudtaget inte kopplar ihop med aktiviteter i fysiska världen. Om du är en 18-årig kille, en 17-årig kille som har, eller 18 år måste du vara för att vara i PG-området. Om du är 18 år och har då ägnat ett halvår åt att bygga upp sig en affär med motor, cykeljackor och häftiga tillbehör och så. Och du har samarbetat med Pontiac i Second Life i många månader. Så fyller du år och ska köpa din första bil. Så kommer du till din Pontiac. Och då har ju du en relation, upplever du, till Pontiac. Så går du ner till din local Pontiac dealer på stan där du bor. Mm. Och då möter du en säljare som inte... Och då har du inget bevis. Du har liksom ingenting med dig som visar att det här är en av de mest lojala kunderna som Pontiac har. Mm. Du blir inte behandlad på något annorlunda sätt. Du blir bara behandlad som alla andra. Så att jag tycker att den kunddialogen du kan bygga upp, och det har ju BMW vittnat om, att de tycker det är fantastiska arena för att liksom ha fördjupad kunddialog. Men om du inte kopplar den till bilförsäljning i fysiska världen, och bilar idag finns ju körupplevelsen finns ju framförallt i fysiska världen, då är ju satsningen, det är då inte den fullständiga, anser jag.
Det måste ju vara ett symptom av att det här är väldigt tidigt, och att jag menar, de flesta bilförsäljarna på BMW eller Pontiac har väl själva inte varit inne i Second Life, kan man tänka
Nej,
sig.
Och så tror jag också att det är ett resultat av våra konkurrenter, andra konsultorganisationer som eller Electric Sheep Company och Millions of Us och Rivers and Red och de här, det finns ju några stora. De är byggare, de gillar att bygga, de gillar att designa stora komplex och så liksom push the limits of what you could build. Mm. Så att de har ju att köpa ö och bygga, det är det som har varit receptet. Så jag tror att det är ett resultat också av bra införsäljning från deras sida.
Men vad är liksom skillnaden mot att träffa sina kunder på nu i Second Life då, eller i något annat komplex man har byggt upp, jämfört med att ha någon slags community på nätet, alla MySpace
det går ju inte,
eller och så vidare?
Ja, det blir ju inte antingen eller här, men det blir ju en annan typ igen av, om du tänker dig att du ska, vi tar det här exemplet kläder då, som är en stor marknad i virtuella världar. Att idag handla kläder på nätet, det handlar väldigt mycket om att liksom hitta tröjan, hitta bästa pris och köpa den. Det är inte direkt någon shoppingupplevelse. Medan shopping i fysiska världen handlar lika mycket om att gå i grupp, gå med några kompisar, gå in och prova, hänga i butiken där de spelar bra musik, komma tillbaka, prova igen. Den sociala aspekten är mycket svårare att bygga i ett tvådimensionellt medium jämfört med att bygga en virtuell värld till exempel. Jag tror att vi kommer få se alltså någon sorts e-tailing istället för retailing. Den e-tailing är väldigt svårt att bygga upp i en webbmiljö, medan du kan faktiskt jobba med flera sinnen och den sociala aspekten på ett mycket, mycket bättre sätt i en virtuell värld.
Å andra sidan så kan jag uppfatta det som mer omständigt. Jag måste gå någonstans, det tar tid att förflytta sig och jag måste snoka runt i butiken för att hitta. Som det funkar i vanliga fall jämfört med då en e-butik där jag kan söka ganska precis och sen så rätt snabbt.
Men du får inga impulsköp på det sättet, och det får du ju här. Du kan efterlikna beteendet i vanliga världen på ett annat sätt. Och det är också, det visar sig att användarna spenderar mycket längre tid. I vanliga världen så håller du inte på i timmar och letar efter ett par skor, men det gör du här.
Om framtiden då, vilka typer av virtuella världar kommer vi att se framöver? Min reflektion om Second Life nu till exempel är att grafiken fortfarande är ganska trist och det är fortfarande en lite klumpig miljö att vara i.
Fast igår lanserade, som du såg, så lanserade man möjligheten att till 3D-sculpting med, jag vet inte vad det heter, men att du kan jobba med en bild i ett 3D-program och sen överföra den direkt till din tredimensionella figur, och då kommer vi kunna se helt andra typer av ansikten, ansiktsuttryck till exempel. Mm, mm. Så att det oroade mig också väldigt mycket i början. Jag tyckte det såg väldigt primitivt ut. Men ja, jag ska säga att alltså, det bortser man från efter ett tag, för att den sociala aspekten är så stark så att det spelar inte så stor roll, tycker jag. Och jag tror att det där kommer lösa sig. Alltså, jag har sett bara en preview av Sony's Home som kommer lanseras för PlayStation 3 nu till sommaren eller till hösten.
Är det deras virtuella värld?
Ja, och den är ju fantastiskt elegant. Alltså, det är ju en fantastisk upplevelse. Och det är det jag menar med att vi är liksom inne i en lärprocess här. Det spelar ingen roll. Man ska inte fästa sig för mycket vid just Second Life, utan det kommer ju vara samma beteende, finns samma sociala spelregler, funkar ju för alla världarna.
Vad kommer vi att få se då? Vilka aktörer kommer gå in i den här? Sony kommer att komma, kommer det komma andra som du känner till?
Jag tror bara en tidsfråga innan du ser stora spelföretag, till exempel pokerhallar virtuellt. Nu idag så är inte de etablerade aktörerna, spelaktörerna till exempel, inne i Second Life, utan alla de kasinon och så som finns, det är ju aktörer som bara finns i Second Life. Jag tror att vi kommer få se olika typer av communities flytta in. Jag tror vi kommer få se stora aktörer som redan har etablerade communities, medieaktörer, Aftonbladet och andra, T4, etablera egna virtuella mötesplatser, produktionsplatser, intressegemenskaper. Vi kommer få se alla konsumentprodukter göra mer eller mindre lyckade försök. Och där tror jag att de som kan koppla ihop action marketing i fysiska världen med action marketing in world kommer att lyckas. Det är mycket roligare om man ger bort någon liten pryl som alla bär med sig än att försöka bygga en jättestor arena dit man ska dra folk. Alltså viral marketing funkar ju även inne i världarna. Mm.
Den dagen då det blir lika naturligt för mig att gå in i en virtuell värld som att gå utanför dörren. Kommer det att påverka hur vi lever, tror du?
Ja, jag tycker själv att jag är ett ganska bra exempel. För jag är ju väldigt social. Jag spelar ju inga... jag är ingen spelare. Jag tittar inte ens på TV. Mm. Men jag märker ju hur social jag blir. Det här ökar på något sätt social interaktion. Det är ju inte kul att hålla pengar ensam i de här världen och bara gå omkring. Jag tycker nätet är då mer ensamt, och så mycket tid som jag tillbringar där, då är det liksom en lättnad att komma in och träffa folk igen i de virtuella världarna. Så jag tror att det såklart blir både och. Men man tänker sig också en sån sak som koldioxidhotet och alltså jag reser extremt mycket, det kanske inte kommer göra i framtiden lika mycket. Då är det här ett väldigt roligt sätt att umgås på och samarbeta på framförallt. Jag tycker det är ju roligare att samarbeta i Second Life än att bara sitta i videokonferens eller i Skype-konferens eller bara mejla. Jag känner inte det här, nu blir vi alla zombies. Alltså det tror jag är helt överskattat.
När jag träffade dig lite kort på Hej 2007-konferensen i Stockholm så pratade vi lite om att bygga upp en kopia av New York, nämnde du, som du skulle tycka var häftigt. Varför då?
Jo, men jag träffade faktiskt några i morse som håller på med en sån här spelsimulator där man också kan fånga olika fysiska miljöer. De berättade om ett bolag som har fotograferat 2000 av Europas största städer. Och vad jag tycker vore så enormt roligt vore att vara... Dels tycker jag bara är så häftigt att tänka att det var de som gjorde New York. Alltså då ser jag framför mig att man tar kunnandet om hur man skapar riktigt, riktigt snygga, genomgripande virtuella världar. Och hur man sen dramaturgiskt och kreativt jobbar med en blandning av filmmanus och spelmanus och gör en med riktigt, riktigt bra produktion som gör att jag faktiskt, och så socialt också, att jag är med andra samtidigt. För att titta på en film om New York, det kan man ju göra, men att resa i och stanna och gå av och vara med andra på den här lilla farkosten eller den här touren. Det är det, sitta där bredvid någon ryss och två danska pensionärer. Det är det som också är roligt. Hela den här sociala aspekten, det är det som lockar mig. Så det där, det är kanske det. Jag fick känslan idag att det inte var så omöjligt som jag trodde att göra det där. Jag är lite, alltså jag ser ju aldrig några hinder. Jag tycker, det måste ju gå att göra, tänker jag.
Visst, så är det. Mm. Om vi ska prata lite om 1995 jämfört med nu, när du då var med när Spray startades. Mm. Hur, om du skulle jämföra då och nu?
Ja, den stora skillnaden är ju att det finns, då var vi alltid tvungna att börja alla införsäljningar, alla föredrag och alla diskussioner med hur många har sett eller hört talas om internet. Det är på något sätt, vi har ju en helt annan förståelse för hur de digitala medierna kan användas och vad affärsmöjligheterna är. Och sen förstås, när vi började så satt ju användarna, om vi hade 30% penetration, när vi hade 25% penetration, om minns rätt, man pratar ju om internetpenetration, idag är det inget intressant, alltså det är ju 100% i princip idag, och då bredband, det var ju så utopiskt att man skulle någonsin komma dit, och där är vi idag.
Om du jämför med liksom den allmänna känslan vad folk som är i den här branschen, som du och andra entreprenörer, är vi inne i en andra andning nu? Vi pratar om webb 2.0 och så vidare. Närmar vi oss en bubbla eller är det inte en bubbla den här gången?
Nej, det är ingen bubbla därför att vi ser ju hur de olika digitala strategierna idag är så de har sån genomgripande påverkan på företagsorganisations verksamhet, relation till leverantörer, relation till kunder, hela liksom sättet att utveckla produkter och tjänster är ju väldigt intimt sammankopplat med den digitala, eller den är en del av den digitala strategin, så att där skulle jag säga att vi har egentligen kommit dit när de här verktygen eller kommunikationsvägarna börja skapa något värde. Vi har ju bara sett den början. Jag tror inte det är så underutnyttjat. Det finns så mycket mer att göra. Och det svåra är ju för stora företag och organisationer att förstå hur man kommunicerar one-to-one på individnivå. Det är exakt samma utmaning som 95. Att idag är kunderna företag nästan rädda för sina användare, för sina kunder. Alltså man ser det som ett hot, inte en möjlighet med bloggare, med videorecensioner och så vidare. Istället för att se det som en möjlighet. Så att jag ser bara att det är början. Jag tycker att det börjar bli riktigt kul. Och sen också att nu har vi ju användare som är riktiga digital natives. Jag höll föredrag i en skola i förra veckan och då kom jag på att tänka på att de skulle precis ta studenten. Att när jag tog studenten, då hade vi fortfarande bara en fast telefon hemma i hallen. Mm. TV4 lanserades när jag gick i ettan i gymnasiet. Så att vi hade precis fått liksom vi hade väl tre ändå också, fyra kanaler. Man kände liksom ingen utanför sitt eget regionala område. Och det är bara 20 år sedan, så att nu får vi de här ungdomarna som är helt digitala, som är helt digitalt flytande, eller vad man ska säga. Och då börjar jag också se nya typer av tjänster de digitala tjänsterna ses nästan, alltså de är så naturliga, de är så inbyggda i vardagen. Och det är då de verkligen får kraft. Så att det ser att vi när de ungdomarna kommer in och börjar utveckla tjänster, då kommer vi också få se mycket fiffigare, mycket mer kreativa lösningar, tror jag.
När man läser om dig så verkar det som att du har varit entreprenör i ditt liv på olika sätt, när man läser din biografi i alla fall. Har du några tips och råd så där för den som är i webbsvängen?
Ja, jag tror att det mest konkreta rådet är att försöka göra en tydlig bild av vart man är på väg och vad man vill vara om, säg, 1-2 år. Och sen försöka titta runt vilka i mitt nätverk och vilka i mitt nätverks nätverk kan hjälpa mig att nå dit. Jag tycker att det är förvånansvärt få som använder de kontakter som de har i sin närmiljö. Jag frågade till exempel på den här skolan var förra veckan. Jag frågade en tjej, vad ser du runt 2 år? Ja, hon skulle vilja jobba som journalist. Okej, vad är dina första steg på vägen? Ja, jag ska komma in på en journalistutbildning. Okej, skulle du inte kunna tänka att du var intressant till exempel prova på en tidning eller praktisera? Jo, ja. Hur skulle du kunna göra det? Ja, det vet jag inte. Okej, hand upp här i klassen. Är det någon av era släktingar eller någon i er familj eller vän som jobbar i mediebranschen? Ja, då var det en vars pappa var vd på Metro, mamma var chefredaktör på någon annan stor tidning. Okej, skulle Tanja här kunna få ringa din mamma? Ja, visst. Alltså det här, man har ju oftast folk i sin närhet som skulle kunna hjälpa en. Eller man kan, att samarbeta istället för konkurrera är ju också ett bra recept. Samarbeta med leverantörerna eller involvera din potentiella kund i bolaget. Och jag tycker att det farligaste är att sitta och fila på sin idé för länge och tro att man ska kunna göra någonting själv. För det är väldigt svårt, det tar väldigt lång tid.
Men man vill ju inte berätta för någon vilken bra grej man har kommit på.
Jo, det ska man absolut göra. Det är det man ska göra, det är mitt tips. Prata så mycket som möjligt, för då studsar idén mot andra människors idéer. Och så förädlas den och så märker du att den kanske är svårbegriplig. Du märker att det saknas någonting. Det finns så många idéer, det är inte idéer det är brist på. Det är liksom genomförandet som är... Att genomföra på ett fiffigt och snabbt sätt, det är det som är det svåra. Så att man ska inte vara rädd för att ge, för att ju mer du ger desto mer får du.
Temat i den här intervjun är uppenbarligen nätverkande.
Mm.
Tack så mycket Beata Wickbom för att du tog dig tid. Beata Wickbom på Second Business.
Tack Thomas.